Ja, här sitter jag och ingen mindre än Lars Frick.
Tjena Jesper.
Första gången du och jag sitter och snackar så här på den här
så
sidan.
Så precis, med den här logotypen. Jag tänkte att, media.
Jag tänkte att vi skulle snacka lite banker, du och jag.
Okay.
Det har i och för sig återhämtat sig lite här de här första dagarna 2019, men det har varit ett riktigt svagt senaste år för banker överallt egentligen.
Ja,
var har det varit sämst någonstans?
Ja, i Sverige har ju alla utom Swedbank gått sämre än index. Och Danske är ju botten där och nästan halverats på ett år.
Ja.
Men även ute i Europa så har faktiskt banksektorn haft det rätt motigt.
Europa, alltså till och med USA har vi sett hur det har gått ner nästan allihop där. Du, jag kollade lite grann på rekommendationerna på de här svenska bankerna och det är ganska jämnt fördelat mellan köp, sälj och neutral. Vet du vilken bankaktie i Sverige som har minst antal köprekommendationer?
Det gör jag inte, men jag antar att du kommer berätta det för mig.
Det är Handelsbanken.
Okay.
Det är typ 10% något sånt där av rekommendationerna som är köp. Och det här är lite intressant tycker jag, för att Handelsbanken är historiskt en aktie som man ska, det är liksom tryggheten och står liksom för det här stabila. Men det känns som det har varit ett tronskifte den sista tiden mellan Handelsbanken och Swedbank som tidigare har vart lite slag på sig.
Ja, säga. Faktiskt.
Vad säger du om det?
Ja, det är tre saker tycker jag. Att, jag tror Handelsbanken har även historiskt haft ett relativt lågt rekommendationsnetto om man tänker sig köp mot sälj. Sådär. Eftersom man har sett det som kvalitetsbanken men att de har varit lite för högt värderad. Men nu är det ännu lägre än vanligt. Och det, dels tror jag att om man blickar tillbaka 10 år så någonstans kanske efter finanskrisen ett par år senare så har Swedbank haft högre avkastning på eget kapital. Och det har ju varit Handelsbankens paradgren. Den liksom lönsammaste, stabilaste banken. Men Swedbank har sakta men säkert knaprat i kapp Handelsbankens försprång och ligger nu faktiskt lite över. Plus då på sista tiden så är förstås Brexit någonting som
klart.
Ligger i.
Annars har ju Swedbank ganska stor exponering mot bostäder.
Det var väl den bank, när det började svaja ordentligt för bostadsutvecklarna, då tog ju allt som hade med bostäder stryk, inklusive Swedbank då. Som har sen kommit tillbaka och faktiskt, det är ju den enda banken som stängde på plus för 2018.
Vad kan man säga om vi blickar utåt i Europa? Tyskland, jag såg en graf tidigare idag på Twitter som visade att i Tyskland så har det varit negativ total avkastning om man tittar på 30 år. Alltså. Den är lägre idag än för 30 år sedan. Vad beror det på? Är det bara Deutsche?
Det är flera banker. De har några banker som går bra. Som ironiskt då kanske man kan tycka då i svensk perspektiv. Men som är inriktade på fastighetskrediter. Som ger bra direktavkastning. Som är hyggligt stabila. Men många, inklusive framförallt Deutsche Bank tynger. Men många har gjort dåliga affärer. Man har gett sig in i investmentbanken konkret med amerikaner. Som har visat sig vara lite smartare. Nu är det lite förenklingar här. Men det har inte blivit så lyckosamt. Också en hel del olika skandaler. Så de har svag position och det är någonting som för den svenska banksektorn faktiskt eller nordiska sticka ut. Om man tittar på kapitaltäckning som är ett viktigt nyckeltal. Hur stabila är egentligen bankerna? Och där ligger de nordiska nästan dubbelt så högt. Jag tror att jag tittar på 10 stycken europeiska storbanker. De ligger på ungefär 13% i det här Tier 1 som det heter. Mm. Och de nordiska ligger på 21%. Mm. Så en starkare kapitalbas och värderingen är också därefter. Nu har de svenska bankernas värdering kommit ner. De ligger någonstans, Nordea är strax under 1 mot bokfört värde. Danske Bank är också under 1. Mm. Men annars är det 1,3 till 1,5 gånger bokfört värde. Som är rätt så här, över lång sikt ganska rimlig.
Det är ganska rimligare än låg värdering med historien.
Ja, det är genomsnittligt. De under The Glory Days då var det nog uppåt 1,8 till 2 gånger bokfört värde. Mm. Sen har avkastningen i sektorn tyngd sig. Hårdare regleringar, lite svårare att tjäna pengar. Men de europeiska bankerna, de ligger på 0,7 i snitt. Så att de värderas under bokfört värde.
Men om man tittar på en sån sak som direktavkastning som alltid kommer upp när man snackar banker. Och svenska banker ligger på någonstans, vad är det, 6-8% och sånt där. Vår kollega Karl Lanz, han skrev om tyska utdelningsaktier. Och där nämnde han, där är ett par finansaktier i topp faktiskt. Ariel Bank är, vad hade det, nästan 9% i direktavkastning.
Ja. Deutsche Pfandbrief. Ja, och det är nischbanker som har specialiserat sig på en viss typ av krediter.
Men ändå storbanken i Sverige är fortfarande hög direktavkastning.
Verkligen, jättebra. Där har det också skett rätt mycket. Att de senaste åren så har man ökat utdelningsandelen. Det vill säga hur mycket av vinsten delar man ut. Och det har gått från en, om man blickar långt tillbaka, kanske runt hälften av vinsten till att ligga nu runt 3/4. Så direktavkastningen, dels tjänar de bra med pengar men det är också att man delar ut mycket mer än man gjort tidigare.
Om man då ska titta på sektorn avslutningsvis lite grann. Om vi försöker se bortom det här mer företagsspecifika, så har det varit penningtvätt, det har varit skatteplaneringar, ja. Det har liksom varit Brexit och så vidare. Mm. Det ska man givetvis inte underskatta de här grejerna, men om vi tittar mer på den underliggande marknaden, hur illa är det då? För aktiekurserna indikerar ju att det är tuffa tider som kommer.
Just det. Ja, det är intressant, det är en bra fråga. Förr i tiden då när jag började titta på banker, då brukar man säga så här, att det bästa scenariot för banken var höga med fallande räntor. Mm. Tanken var då att det är ganska lätt att ha en hög räntespread om räntan redan är hög. Men fallande räntor betyder också bra bränsle till ekonomin. Så att då har du både tillväxt och hög lönsamhet. Märkligt nog så trots det låga ränteläget så tjänar bankerna jättebra om man tittar på marginalerna. Mm. Så problemet kanske är volymtillväxten då. Att det har också eldats på av låga räntor. Men nu ser man ju framåt att finns det någon väg så är det väl stigande räntor. Mm. Att det kan bromsa volymerna. Och då blir det liksom, bankerna, det är ju inte cykliska offensiva aktier, det är egentligen inte heller traditionellt defensiva. Oj. De har ju ett finger med i alla syltburkar, vilket betyder att så fort det kommer ut ett problem någonstans i ekonomin så går det ju att tänka, oj, det här kan drabba bankerna. Svajar på bostadsmarknaden, tufft för bankerna. Svajar på investment banking, ja, det slår mot provisionsnettot. Mm. Ränteläget förstås, det är väldigt räntekänslig sektor. Men de tjänar bra med pengar och det är väl så här, var 20 år så kommer en stor snyting. Mm, ja, eller 10 år nu kanske.
Nu börjar ju boksluten snart till in. Ja. I USA är det den här veckan. Ja. Jag tror det är i Sverige, är väl Swedbank först ut om det är i slutet av januari och sånt där. Vad är det enskilt viktigaste faktorn du tycker vi ska hålla koll på de här bankrapporterna för att få en känsla för hur bra eller illa det är?
Bra fråga. I mitt perspektiv så är utdelningarna det centrala. Det är det som gör sektorn intressant. Är det här bra direktavkastning som de ju har? Nordea ligger ju topp där på 9%. De andra snittet är väl dryga 7%. Så allt som påverkar utdelningen, hur ser kapitaltäckningen ut? Finns en oro för kreditförluster? Man ser att estimaten stiger där lite grann. Just kreditförluster tror jag inte vi kommer se än på rätt länge. Däremot kanske man ser över låneportföljen, ökar andelen dåliga lån och sådär. Som är förmodade men inte konstaterade kreditförluster. Så att balansräkningen, det är väl det.
Balansräkning för att se om utdelningarna håller helt enkelt. Exakt. Ja. Spännande. Ja, som sagt, bankrapporterna börjar träda in i USA idag faktiskt och hela veckan. Och sen fortsätter det och håll koll på utdelningen.
Ja, och köp inte tyska banker.
Nej, okej. Bra, tack för idag.
Tack.